Gerhard Hoberstorfer läser Processen av Franz Kafka. Förord av och med Hasse Alfredsson.
Processen. Vi vet hur det känns, Kafka-momentet, när man sitter i en oändlig telefonkö och blir bortkopplad när man precis kommer fram och utan tillstymmelse till förklaring ombeds ringa upp igen. Eller när man efter månaders krånglande får hem den där nya tekniska grunkan och den visar sig vara trasig och att man dessutom blir ersättningsskyldig för slarvigt handhavande. Processen, postumt utgiven 1925, satte med precision fingret i modernitetens surrealistiska svulst och blev ett levande manifest för nutidsmänniskans alienation i en allt mer komplex verklighet. Josef K. vaknar upp en morgon och finner sig häktad utan att få reda på orsak eller vilket brott han anklagas för, var på en vindlande väg genom domstolarnas labyrinter och advokaternas tjänsterum följer. Den brukar läsas som en symbolisk beskrivning av individens rättslöshet, möjligen en projicering av Kafkas skuldkänslor inför den strikt borgerliga värld han fostrats in i och definitivt en allegori över hur livets obegripliga ogreppbarhet. Och till slut känns döden som en befriare. Känns det igen?
Första kapitlet. Häktningen, samtalet med fru Grobach, vidare fröken Bürstner. Någon måste ha förtalat Josef K. Till utan att ha gjort något ont häktades han en morgon. Köksan hos fru Grobach, hans värdinna, syntes inte till, fast hon kom in med hans frukost varje dag vid 8-tiden. Det hade aldrig förut hänt. K. väntade en stund till. Låg med huvudet mot kudden och såg på den gamla fru som bodde mitt emot honom och som nu stod och iakttog honom med en hos henne alldeles ovanlig nyfikenhet. Men sedan ringde han på klockan, på en gång förvånad och hungrig. Genast knackade det på dörren och en kar som han aldrig hade sett i lägenheten förut trädde in. Han var lång och smärt och ändå fastbyggd och var klädd i åtsittande svarta kläder som i likhet med en sportkostym var försedda med olika väck, fickor, spännen, knappar och ett bälte och för den skull, utan att man gjorde klart för sig vad det skulle tjäna till, föreföll synnerligen praktiska. Vem är ni? Frågade K. Och satte sig genast till hälften upp i sängen. Men mannen tog ingen notis om frågan utan låtsades som om det var en självklar sak att han kom in och sa å sin sida bara: ni ringde. Anna kan ta in frukosten, sa K. Och försökte till att börja med tyst iaktta och fundera för att komma underfund med vem mannen egentligen var. Men denna utsatte sig inte allt för länge för hans blick utan vände sig mot dörren, gläntade på den en smula och sa till någon som tydligen stod strax bakom den: han vill att Anna ska komma in med frukosten. Det hördes ett kort skratt i rummet bredvid. Det gick inte att med säkerhet urskilja om en eller flera personer deltog i det. Fast skrattet inte kunde ha gett den främmande mannen besked om något som han inte visste förut, sa han ändå till K i ett slags rapportton: det är omöjligt. Det var ett nytt påhitt, sa K, rusade upp ur sängen och drog hastigt på sig sina byxor. Jag ska i alla fall se till vad det är för folk som håller till i rummet bredvid. Hur ska fru Grobach kunna hitta någon ursäkt för att jag stördes på det här sättet? Det slog honom visserligen strax att han inte borde sagt det högt och att han därigenom i viss mån tillerkände den främmande mannen rätt att uppträda som tillsyningsman. Men det tycktes honom just nu inte viktigt. I varje fall uppfattade den främmande mannen det så, ty han sa: vill ni inte hellre stanna kvar här? Jag vill varken stanna kvar här eller tilltalas av er så länge ni inte har presenterat er. Jag sa det i all välmening, svarade den främmande mannen och öppnade nu frivilligt dörren. I rummet bredvid, som K gick in i mera långsamt än han egentligen ville, såg det vi första.